Ta och hälsa på någon som du inte har hälsat på här. Sträck ut handen. Hälsa välkommen någon som är här för första gången. Ge dem handen åtminstone, eller en kram kan man göra. Ja. Är det okej inkopplat? Så. Ja, kära vänner. Förra söndagen så var det påskdagen. Vi proklamerade att Jesus lever, att han är uppstånden. Och söndagen före påsk, då hade vi ett annat, då höll vi på med vårt tema, och vi ska fortsätta med vårt tema här som handlar om det nya livet. Före påsk så handlade det mera om att fatta beslut på olika områden i livet, och i takt med att vi överlåter oss till dessa beslut så kommer det att innebära förändring, och nya livet kommer att blomma ut och ge sig till känna i vårt liv. Och ett av de kännetecknen ska vi tala om idag, ska vi se på idag då. Vi ska se här. Det nya livets kännetecken om att Guds rike genomsyrar världen. Och världen, det låter väldigt stort, men jag tänker också att det handlar om våra liv. Och egentligen kanske bättre uttryckt att Guds rike genomsyrar världen genom oss då. Ibland så har vi kristna blivit anklagade för att vi tänker på mycket det som kommer efter livet, efter döden. Men betoningen idag ligger mycket på här och nu. Vi har ett hopp inför framtiden, vi har ett hopp inför himmelriket, men betoningen idag är mera på här och nu. Och det tycker jag är nyttigt. Guds rikes potential och kraft är oerhörd, det handlar om idag. Och vi ska läsa en text här, jag funderar på, vi ska läsa, om man kan få lite hjälp att läsa här. Är det någon som har lust att läsa här? Ta min mikrofon här. Vem känner för att läsa? Oj, det kanske inte går. Man får gå hit. Hanna, läser du? Ja, vad bra. Matteus kapitel 13, nämen. Varför blir det på det viset? Så vill jag inte ha det. Där. Varsågod. Ska vi se om... Nu syns det nog bättre, tror jag. Jag tog ner. Du kan lägga upp texten igen. Så. Guds... Nu för tiden så uppenbarar sig Guds ord på skärmarna. Förr i världen var det brinnande buskar och så, men i vår tid så är det på skärmen. Är det min dator? Nej. Ja, det var det. Hur kunde det ändra sig då? Nu då? Sladden i. Så. Nu, varsågod Anna.
Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in 3 mot mjöl. Till slut blir allt sammansyrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. För att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelser. Jag ska ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse.
Jag ber igen. Herre, tack för ditt ord. Och jag ber att ditt ord ska bli levande för oss. Att du ska tala till oss. Du ser vad jag har förberett, men jag ber verkligen att din ande ska göra ditt ord levande i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Matteus kapitel 13 är vi i här, verserna 31-34. Två liknelser som egentligen handlar om samma sak. Och hela det här kapitlet, kapitel 13, kallas för liknelsetalet i min bibel. Det är flera liknelser. Först handlar det om sodden. Och en liknelse förresten är ju en slags analogi, något man försöker jämföra för att ge en förklaring på någonting viktigt, en viktig sanning. Jesus använde många liknelser för att förklara och tydliggöra sin undervisning. Han använde ämnen eller liknelser från den tiden som människor levde då, givetvis, det som fanns nära dem då, för att de skulle förstå det. Och jag tror att om Jesus skulle komma idag, om han skulle förklara något för oss, så skulle han säkert använda det som vi tänker på, eller det som ligger nära oss. Han kanske skulle tala om något från den digitala världen, eller från internet, eller från det vi håller på med, matlagning, eller någonting som är liksom nära oss då, va? Men ibland så kan det krävas lite extra för oss att komma in i de här liknelserna och förstå den tidens vardagsliv. Och här handlar det alltså om ett senapskorn. Jag vet inte hur många som har sått ett senapskorn någon gång. Men det är den ena bilden. Och det andra är om bakning. Och det tror jag det är fler som har ägnat sig åt här kanske. Eller, ja, vi både sår och vi bakar, eller hur? Så det är inte så långt borta ifrån oss egentligen. Jag tror att vi kan förstå dem. Vi börjar med den första texten här då. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn. Jag har betonat det här lite. Ett senapskorn. Det är inte så att senapskornet är världens minsta frö. Så är det nog inte. Men i den tiden, i dåtidens omgivning, så betraktades det som det minsta av alla frö. Och dessutom så hade då senapskornet blivit som ett ordspråk för att beskriva något som var väldigt litet. Och Jesus, han försöker förklara att Guds rike, det kommer inte att komma stort till en början. Det kommer liksom inte att börja i något stort, utan det kommer att växa. Och vi vet ju att det börjar med några obetydliga fiskare från Galileen. Och sen spred det sig över hela romarriket och egentligen ut över hela världen idag. Och vet ni att det där lilla senapskornet, det har inte slutat att växa. Utan medan vi sitter idag så växer det fortfarande. Det växer över hela vår värld. Jesus tog en annan, på ett annat ställe så nämner han om senapskornet i kapitel 17 i vers 20. Och då säger han någonting, ett citat som är känt också. Om ni har tro så stort som ett senapskorn, så kan ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Ett fantastiskt löfte om bönens möjligheter, om trons möjligheter. Så det handlar om ett litet frö. Ett enda litet frö. Om jag kan ta och göra lite stor bild nu här. Ett enda litet frö. Jag har inte skattkista med mig, men jag har med mig en annan låda här då. Nu ska vi titta i sen här. Det lilla, lilla fröet. Ett enda litet frö. Och Jesus säger ett enda litet frö. Det räcker. Där finns allt som behövs. Himlens fåglar som bygger bo bland grenarna, står de här också. Att det ska bli ett så stort träd. Ett litet enda frö. Jag får nog backa tillbaka till texten igen här. Ett senapskorn som man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det växt upp är det större än alla. Det är lite betoning på de här orden. Ett, det minsta och det större än alla örter. Och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Och det där funderar jag lite på. vadå fåglarna som kommer och bygger bo? Varför ska man, varför pratar han om det då? Och det är väl därför att det är ett så stort träd då, att det finns möjlighet. Men det är också lite, här finns det anspelningar på profetior i Gamla testamentet. I Hesekiels bok kapitel 17 så talas det om ett stort cederträd. Och det är en messiansk profetia som handlar om att Jesus är messias. Och Matteus, han skriver till judar, så därför är det så viktigt för honom att betona att Jesus är uppfyllelsen av profetierna i Gamla testamentet. Även i Daniels bok kapitel 4 så talas det om ett stort vackert träd som växer ända upp till himlen. Så liknelsens budskap är tydligt att Guds rike kan se litet och obetydligt ut, särskilt i sin början, men det kommer att växa. Och vi vet att det växte upp och det vände upp och ner på hela romarriket. Och tänk att det växer än idag. Det tycker jag är fantastiskt. Det där enda lilla fröet. Och jag tänkte på här nu. Nu syns ju inte den där lilla. Men det lilla, lilla fröet till en. Om Jesus skulle komma här så skulle han nog kanske peka på tallarna här ute. De här stora, fina tallarna som växer. Har ni sett ett litet tallfrö någon gång? Det är så litet. Jag har en liten bild på det där. Då får jag ju göra så igen då. Jag ser det där. Ett litet tallfrö. Den bilden där, det är väl kanske 2 millimeter eller 3, ja, kanske överdrivet, 5 millimeter. En litet, litet frö. Och så blir det en jättehög tall. Det är väl fantastiskt. Guds rike är som ett litet frö som sen växer upp till ett stort, högt träd. Det var ett försök att ta något som vi känner igen. Ska jag strax visa ett litet vittnesbörd här. Hur ser det ut i världen idag? Ja, man brukar räkna med att ungefär 2 miljarder av världens befolkning idag kallar sig kristna. Det betyder kanske inte att alla är personliga kristna, men det är ungefär så. Ungefär en tredjedel av världens befolkning idag. Så stort är det. Vi bor i Europa som blir mer och mer avkristnat. Men jag läste att i år 1900 ungefär så fanns det 9% av Afrikas befolkning var kristen. Hur är det idag då? Jo, då räknar man att ungefär 63% av Afrikas befolkning är kristen idag. Det finns de som talar om att det är ungefär 100 000 människor som kommer till tro varje dag. Det är en som heter David Barrett som har gjort den här statistiken. Många år sedan talar man om 70 000, men idag så talar man om 100 000. Att det grundas 3 000 församlingar varje vecka. Det är väl fantastiskt. Och så talar vi ibland om, tänker vi på mänskliga riken. Och skillnaden mellan Guds rike och ett mänskligt rike, det är att när en människa försöker skapa sitt rike med stor egen kraft så kommer det att falla till slut. Putins rike, Trumps rike, EU, de rikerna kommer att falla och gå under. Men inte Guds rike. När människor lyder Gud och låter Guds kraft komma in och utbreda Guds rike så kommer det att utvecklas. Det kommer att bli något. För det finns något så stort i det där lilla fröet. Jag hörde en morgonandakt på P1 där det var en präst som uttryckte det så här. Himmelriket byggs inte med revolution, betong eller gatsten eller militärkupper. Det är ett senapskorn av Guds obetvingliga kärlek. Så senapskornet är lilla, lilla. Det kan växa och bli något stort. Och då tänkte jag att vi skulle titta på den här 4 minuten intervju här av en man som jag lyssnade på för evigheter sedan 30-40 år sedan. Jag mötte honom i Belgien, jag mötte honom i Sverige. Och jag undrar här, hur många är det som har hört George Verve tala? 1, 2, 3. George Verve är ledare för en organisation som heter Operation Mission. Och Den organisationen finns och just nu 6000 arbetare ute i hela världen. Men under alla åren så räknar man att ungefär 160 000 människor har varit involverade i operation mission och varit ute i någon form av missionsengagemang och missionsarbete. Jag var en månad i Italien och det förändrade hela mitt liv med OM. Jag hörde George tala och det tog tag i mitt hjärta. Gud använde honom på ett fantastiskt sätt. Han är pensionär nu och han berättar här hur det var när han, hur han kom till tro, hur han blev en kristen. Och lyssna efter vem det var som, eller hur det gick till. Vad var det som låg bakom egentligen? Vad var det som förändrade hans liv? Det är tyvärr på engelska det här, men jag tror att vi kan hänga med. Åtminstone några. Ska vi se om vi kan få upp den. Ljud är en fördel. Det är inte lätt.
And to believe in Jesus.
Så. Nu kommer. Ja. George är alltså egentligen inte huvudpersonen här. Han har fått vara med om att leda den här rörelsen ut över hela världen. Man evangeliserar med båtar och med kampanjer. Man finns i Algeriet, överallt i hela muslimvärlden. Och mängder av ungdomar har blivit berörda av hans utmanande liv. Men vem var det som låg bakom? Jo, det var en kvinna som knäppte sina händer och bad för honom under 15 år. Hon hade honom på sin Holy Ghost hitlist. Alltså, vad ska man översätta det? Men Helige Andes hitlista. Alltså nytt livlista. Hon bad för den här lille pojken som gick på den här högstadieskolan. Och inte bara att han skulle bli kristen utan också att han skulle bli missionär. Och vad hände med honom? Ja, han har fått betyda så oerhört mycket för så många utöver hela världen. Ett litet senapskorn som har fått bli till väldigt stor betydelse för hela världen. Och för mig. Jag är en här. Jag tror det är fler som kan berätta om det. George Verve är en mycket speciell person. Han berättade här att han har mycket problem med ögats lust. Och sen vad sa han, 19 till svagheter som han hade. Han har varit väldigt öppen med sitt liv och hur han har kämpat. Och så där. Men en fantastisk förebild. Men den där kvinnan som bara 15 år. Sen läste han sitt evangelium i ett år. Och sen kom Billy Graham där. Det handlade inte om Billy Graham här egentligen. Men Billy Graham var ju en del av det också. Ja. Nu ska jag ta och flytta fram. Jag har ett litet citat också. Jag hittade av Patricia Tudor. Tror jag hon heter. Ser du det stora i det lilla? Ett litet citat här. Jag läser. Förakta inte det lilla som sker. Det kan räcka med ett enda trevande steg för att en mäktig rörelse ska sätta igång. När man väntar på den extraordinära händelsen, det magiska ögonblicket, det förändrade mötet eller vad det nu är man tror ska förvandla livet, då väntar man oftast förgäves. Nyckeln till kallelsen finns troligen mitt i det liv som man redan lever. Ibland hittar man den utan svårighet. Ibland måste man leta länge. Den kan vara gömd på en plats som man minst av allt hade förväntat sig. Att följa sin kallelse måste inte betyda att livet förändras radikalt. I alla fall inte när det gäller de yttre formerna. Visst händer det att en orkanvind rycker tag i oss och vänder oss upp och ner. Men oftast räcker det med en vindpust för att få oss att vända om. Och med det här så vill jag försöka förmedla lite av det här. Att Guds rike, det börjar nästan alltid i det lilla, i det oansenliga. Och då vill jag ställa frågan, ser vi de möjligheterna? Ser du möjligheterna för att Guds rike ska få växa i din vardag? Ser vi möjligheterna? Och Jesus han talar om att vi ska fortsätta att så. Vi ska fortsätta att så våra små frön. Och det är därför jag har med mig den här lådan här. Det är nämligen min frölåda. Och här tänkte jag kunna dela ut ett frö här till en del här. Vi tar väl, jag har inga senapskorn men jag har tomat här. Tomat, cherry tomat. Här lite symboliskt, men jag skulle kunna dela ut ett till var och en. Men vi kan väl ta ett till att börja med här. Så tar vi... Oj. Sår ni tomater, eller? Brukar ni? Men kära någon. Ligger de i en påse till här? Ja. Det finns inga frön här. Finns det något frö, tror du? De är så små så jag ser dem inte. Nej, men titta. Där var de ju. Så, nu får du äta. Ta nu väl vara på det. Och så sätter du dig i en kruka hemma. Så, varsågod. Ett till dig. Ett till dig. Och ett till dig. Varsågod. Är någon mer som vill ha sen efteråt? Du vill ha ett också. Här får du ett. Ni kommer aldrig glömma den här predikan. Ingrid, du så tomat också va? Nu har jag bara fyra kvar. Vill du ha ett också? Men var nu rädda om dem då. Ja, du vill ha ett också. Men du måste hålla upp handen så. Så. Ja, är det en till där? Du vill ha ett också. Du, jag ska vara så snäll mot dig så jag ger dig själva förpackningen här. Då. Så får du två. Du får ett för din man också. Då. Så. Och då har jag två frö kvar. Men ni, ja, jag har fler frö här om det är någon som behöver. Men nu är det två små frö kvar här. Jag lägger dem här. Så. Nu glömmer ni aldrig detta. Nu ska vi prata bröd. Surdeg. Vad sa Jesus? Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammansyrat. Ja, det är. Nu ska vi inte tänka negativt. Det är inte en negativ surdeg. För det talade Jesus också om. Att ibland fariserna, man skulle akta sig för fariserna surdeg. Så det är inte det. Utan nu är det något positivt här. Så det måste man ha klart för sig. Det handlar om samma sak egentligen. En liten dos som förvandlar. Och alla ni som har bakat. Det har väl nästan alla gjort här, va? Alla som har bakat. De vet vad en surdeg är. Och jag läste på här att bakning med surdeg, det har gjorts i tusentals år och det anses ha sitt ursprung i Egypten för cirka 6000 år sedan. Surdeg bildas när jäst- och mjölksyra bakterier som finns naturligt i spannmål får växa i en blandning av mjöl och vatten och då bildas mjölksyra och ättiksyra som ger en syrlig smak på brödet. Det här kom från Kungs, vad heter det här, Kungsörnen heter det, ja. Surdeg gör även brödet mer hållbart. Det möglar inte så lätt och det blir lätt att skära. Anna-Maj, eller hur? Visst är det så? Jesus talar om att himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Och till slut blir allt sammansyrat. 3 mått mjöl. Hur mycket kan det vara, tror ni? För här gjorde jag en liten upptäckt när jag förberedde mig. 3 mått mjöl. Ja, det visar sig det att det här måttet, sea, som det heter, saton står det på grekiska, jag kollade det till och med. Det betyder ungefär 13 liter. Så 13 gånger 3, då talar vi alltså om ungefär 40 liter mjöl. Hur många paket blir det? En ganska stor deg, va? Ja, vi har talat om ett litet frö, ett stort träd och nu talar vi om en surdeg och en stor deg. Hur stor blir den? Jättestor. 40 liter mjöl. Brukar ni göra så stora degar? Det är ingen liten sats. Alltså det här handlar om kraften i Guds rike också. När surdegen har blandats in i degen så syns den inte längre, men den gör sitt. Det sker någonting osynligt men oerhört effektivt. Och det är samma poäng här. Det finns en oerhörd potential i Guds rike. Och när du och jag lever ut Guds riket, då kan vi få påverka hela vår omgivning. Vi får först uppleva Guds kärlek. Att vi är älskade, att vi är förlåtna, att vi är fria. Och sen får vi vara med om att leva ut det i vår omgivning. Det kanske inte alltid är så synligt. Det är inte alltid vi kan liksom visa på det. Nu har vi visat på Guds rike här. Det tror inte jag. Det kan nog vara. Men Jesus, jag skulle vilja rekommendera en läsning av Bergspredikan. Att ni läser kapitel 5 och 6 och 7 hemma. Och fundera lite. Vad är det som är så annorlunda med Guds rike? Jesus säger ju till oss att, och nu kommer en annan bild. Ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Ett ljus ska lysa för människorna som ser era goda gärningar. Vad ni säger ska vara ja och nej. Ni ska tala sanning alltid. Om någon slår dig på högra kinden, det var där. Vänd den andra mot honom. Om någon vill ha din skjorta, ge honom din mantel, kavaj också. Gå en extra mil med den som vill. Älska dina fiender. Be för dem som förföljer dig. Var fullkomlig, säger Jesus, och som er fader i himlen är fullkomlig. Och när ni ber, då ska ni inte göra som hycklarna som står där och rabblar en massa tomma ord, utan då ska ni gå in i er kammare, stäng dörren och be till din fader. Samla inte skatter på jorden. Var rädd om ditt öga, ögats lust som George talar om här. För den är kroppens lampa. Låt inte ditt öga grumlas. Kolla inte på mörkret. Du kan inte tjäna två herrar, säger Jesus. Du kan inte både tjäna mammon, materialismen och Gud. Döm inte så att ni inte blir dömda, säger jag. Jag har bara plockat lite ur bergspredikan här. Och se inte flisan i din broders öga när du själv har en bjälke i ditt eget. Akta er för de falska profeterna. Jesus höjer ribban väldigt högt. Och det är ju givetvis så att det är bara den som har ett förvandlat hjärta, som har upplevt Jesus och som har den helige ande i sig, som kan leva det här livet. Vi behöver andens kraft för att leva ut Guds rike. Det handlar inte om att vi är duktiga eller att det är något särskilt i oss själva, utan det handlar om vad som finns i det där lilla fröet, eller vad som finns i den här surdegen som finns där. Att det finns en potential i den. Jag tror det här är nästan min sista bild nu. Jag kommer in i avslutningen här nu. Vad kan det här betyda för oss nu? Och det skulle jag önska att ni kan ta med er i cellgrupperna och fundera. Vad betyder det här för oss? Vad betyder det här för mig? Det kanske kan betyda att du kan få sprida en positiv stämning på ditt jobb istället för den negativa som ofta hörs. Det kanske är bara på mitt jobb som den hörs ibland. Det kan handla om att man engagerar sig, kanske en organisation för fred och rättvisa, för att se förändring i vår värld. Att praktisera Jesu ord om att vända andra kinden till. Det kan handla om att vägra leva som en slav under vårt konsumtionssamhälle. Att vägra bara konsumera, konsumera, köpa, köpa. Att dras med i prylvansinnet. Att man alltid måste skaffa mer saker. Som vårt samhälle hela tiden försöker få oss att tro. Att om du köper det så blir du lycklig. Köp det så kommer du att må bra. Köp det. Att leva ett enklare liv. Eller så kanske det handlar om att börja tycka om sig själv. Istället för att styras av vår tids ideal som handlar om hur man ska se ut. Utseendet är så viktigt. Att du blir lycklig om du ser ut på ett speciellt sätt. Att slippa oroa sig för mitt yttre, för mitt utseende. George, han sa här på videon att akta dig för sådana bönekvinnor om du vill leva... Om du vill leva ett självcentrerat liv. För det har inte George fått leva. Han har fått vända sig ut mot andra hela sitt liv. Det kanske kan handla om det. Att inte leva ett självcentrerat liv, utan istället vända sig mot andra. Att kanske inte värja sig mot det lidande som vi möter runt om i vårt samhälle. I vår värld idag. Att dela människors nöd. Att även i svåra situationer bry sig om andra. Och jag vet inte om ni har hört berättelserna av de här, en del, jag tror det är mest muslimska flyktingar som har tagit sig genom Europa för inte så länge sedan. De har tagit sig genom Europa, och vilka människor har de mött på vägen? Jo, kristna. Kristna som har hjälpt dem på vägen. De gav vittnesbörd om det. Ett kännetecken på Guds rikes annorlunda liv. Och det har vi också sett många tecken på i vår tid i Sverige. Jag tänkte avsluta med den här texten, Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13-14. Jesus, det är ju Gud som har räddat oss ur mörkrets välde. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom Jesus har vi friköpts från och fått förlåtelse för våra synder. Om du har tagit beslut att följa Jesus, så har du blivit förflyttad in i ett nytt rike. Med ny standard, med nytt sätt att leva. Och då är du en del av det fantastiska som sker över hela vår värld idag. Och jag tror på kraften i Guds rike. För jag har sett det fungera. Och jag tror att vi har sett det allihopa i våra liv också. Vi har sett hur det där lilla kan få betyda så mycket. Och vi kan göra skillnad. Jag tror vi kan göra det här i Ryd också, i vår närmiljö. Och låt oss inte bara se de stora stegen, utan låt oss försöka se de små stegen framåt. De små sakerna kan betyda så oerhört mycket. Och låt oss inte se det som något kravfyllt eller jobbigt heller, utan som ett naturligt skeende. Ett naturligt resultat av den där kärleken, av den där förlåtelsen, av den friheten som vi har fått i Guds rike. Och då kan du och jag få genomsyra den här världen med Guds rike. Vad kan det här betyda för oss? Ta en stund och fundera på det. Jag har mina små frö här framme. Om någon vill ha dem sen efteråt så finns det två frön där. Det finns fler här också. Hur kan du och jag vara med och gestalta Guds rike idag? Ser jag möjligheterna som finns? Vad kan jag så i min omgivning? Och är jag överlåten åt Guds rikes angelägenheter och verk? Ska vi resa på oss och be en bön? Herre Jesus. Och kära Herre, tack för din kallelse till oss in i Guds rike och in i den verkligheten som är ditt rike. Tack för att du har fört oss in i din älskade sons rike. Tack för att det är en förvandling. Det är någonting som något fantastiskt som har skett, Herre. Tack för den dag när du kallade mig in i ditt rike, när du tog mig från mörkret och in i din sons rike. Jag tackar dig för det. Och jag tackar dig för att det är något så stort, något så fantastiskt. Jag prisar dig, jag lovar dig. Tack för att du ser oss var och en, Herre. Du har ställt oss i en situation, i en tid. En svår tid ofta, Herre. Men tack för att du vill hjälpa oss, Herre. Hjälp oss att vara trogna dig, att vara överlåtna dig. Att vi ser vad som är viktigt i vår tid. Att vi kan söka ditt rike först. Och att allt annat får sin rätta plats, Herre. Jag ber för oss var och en. Och jag ber nu i avslutningen av vår gudstjänst. Och du vet om det, du har talat till någon på ett särskilt sätt, Herre, så vill du möta med oss. Och du vill hjälpa oss att leva ett överlåtet liv åt ditt rike och ditt rikes angelägenheter. Tack för att du kallar oss, Herre. Och du har en kallelse till oss var och en. Inte bara till någon enda av oss, utan till oss alla. Du kallar oss att vara ljus och salt i den här stadsdelen, i den här delen av Skövde, i hela vår stad, i vårt land, Herre. Hjälp oss som ditt folk, Herre. Hjälp oss att vara de som du vill att vi ska vara i vår tid, Herre. Hjälp oss var och en. Jag ber om det, Herre Jesus. Ta hand om avslutningen av vår gudstjänst här. Välsigna oss var och en, Herre. I Jesu namn. Amen.